Discover Canada's most compelling true crime stories with True North True Crime.
Join hosts Caitlin and Graham as they delve into gripping cases of murder and disappearance.
My brother was such a huge light in everyone's life that he touched.
Through in-depth research and exclusive family interviews, uncover the truth behind the headlines.
I will never stop until I find out the truth. Until I'm 6 feet in the ground, I will never, ever stop.
True North True Crime is available right now wherever you listen to podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men det är på en sån här liten ort, vet du, det är två mord på, det är som man säger, GV, att det är statistiskt omöjligt egentligen.
Jag befinner mig i Rörvik, en liten småländsk idyll några mil söder om Jönköping. Jag hyr en stuga här för att kunna träffa personer med insyn i de två tragiska händelser som för flera år sedan skakade om den här lilla orten i grunden. Två mord som stugägaren Bosse benämner dem som.
Men är man säker på att det första fallet var ett mord?
Nej, det har du faktiskt rätt i det. Jag vet, men alltså, ja, det brukar ju vara det, och snacket går ju att det var ju hennes, statistiskt sett så är det ju alltid sambon, va? Eller någon nära anhörig.
Det rör sig om två avlidna personer som inom loppet av 2 år hittades i sjön Hillen i Rörvik. Den ena visade sig snart vara en mycket uppskattad taxichaufför i 80-årsåldern som blivit brutalt mördad. Men dödsorsaken rörande det första fallet är än idag oklart. Det är fallet om Therese, en 21-årig tjej som försvann natten till den 1 januari 2005. Och det råder än idag delade meningar om vad som hände Therese. Och det är just sådana meningar som stugägaren Bosse nämner, så som snacket går och det brukar ju vara så, som är själva anledningen till att jag nu befinner mig här i Rörvik.
Men det är intressant om ni kan få fram någonting.
Jag är här för att jag ska försöka få fram någonting. Jag ska försöka att kartlägga Therese sista timmar i livet, i hopp om att komma närmare sanningen om vad som hände den där nyårsnatten då Therese försvann. För bland invånarna i lilla Rörvik har det länge gått många olika rykten.
Men det är ju många liksom, och sen är det ju alltid folk som är glada att köpa skit och folk som inte vet något, som inte liksom var där. Men det är ju han som slog ihjäl henne ju. Alltså, gjorde han. Varför han sitter hon inte inne då för?
Man vet än idag inte om det rör sig om mord, olycka eller dråp. Därför har ingen heller dömts eller åtalats för något brott. Men spår finns som ändå pekar mot att någonting inte står helt rätt till.
Jag tror att hon har brakt sig med livet. Jag tror att det är någon som har gjort någonting.
Och vissa är mer övertygade än andra om att en viss specifik person är mördaren.
Nej, jag har alltid varit helt säker på det. Det är han.
Andra tror att Therese helt enkelt råkade ut för en tragisk olycka.
Jag säger det som jag sa innan. Jag tror ju fortfarande att hon gick ut på sjön. Att hon själv gick igenom isen.
Ja, det är ju inte svårt att få till det här. Han bara far ut henne på sjön och så åker hon igen. Och så ser det ut som en drömtidsolycka.
Du lyssnar på podcasten Motiv om fallet Therese. en serie i 6 delar.
Det var någonting som hände när Therese svann där. Så var det som att allting dog typ. Det blev aldrig samma sak.
Mitt namn är Nils Bergman.
Ja, man vill verkligen liksom veta vad fan var det som hände.
Jag vet inte vad man ska säga om det. Sanningen kommer fram till slut. Någon gång.
Man får inte utesluta någonting. Man måste gräva djup, man får inte göra lätt för sig.
Vi hittade hit.
Ja, det var inte så klurigt.
Nej.
Välkomna.
Tackar, tackar. Hey,
hey, vill ni ha lite kaffe eller?
Ja, gärna.
Jag åker alltså ner till Rörvik. Platsen där ovanligt mycket tragik hände under en kort tid. Men det första som slår mig när jag kommer dit är att inte många av dem jag vill prata med tycks bo kvar här. Så jag får ta mig runt i Rörviks olika grannkommuner. Och en av dem möter jag upp Henrik Larsson.
Hur tycker du vi ska börja här?
Jag vet inte det. Jag skiter fullkomligt.
Hur ska vi börja det här då? Frågar jag min intervjuperson, som om han skulle veta det. Men jag frågar nog det för att jag där och då själv inte riktigt vet var den här historien varken börjar eller slutar. Men det är det jag ska försöka pussla mig fram till, också därför jag träffar Henrik. Född uppvuxen i Rörvik och nära vän med Therese Alexandersson och hennes lilla syster Helena.
Ja, det är ju en liten håla Rörvik med 800, tror jag var. Nu vet jag, det är väl något liknande nu skulle jag ta.
Och Henrik Larsson berättar att han tillhörde ett stort kompisgäng som alla växte upp tillsammans i Rörvik under 80- och 90-talet. Och började festa tillsammans i början och i mitten av 2000-talet. Det är den här senare perioden jag vill veta mer om och frågar hur utelivet i Rörvik då såg ut.
Utelivet i Rörvik?
Okej, ordet uteliv kanske var felformulerat. Men det jag är ute efter är hur stämningen och atmosfären var bland kompisgänget. Mer specifikt runt år 2004. Året som ledde upp till att den 21-åriga Therese försvann.
Ja, jag lyssnade ju på den tiden, då var det ju Metallica va? Nej, det var väl mest, vi var väl gamla. Det är väl mest gamla av den kalla hårdrockare hela Rövvik skulle jag vilja påstå. De flesta i alla fall. Satt väl hemma hos någon annan och drack öl. Jag tippar på. Ut och körde bil. Det blir ju lite så.
Runt det här året bodde Henrik hemma och arbetade som elektriker. Men på helgerna festades det, som sig bör. Det var till en början hembränt som gällde. De hade några eldsjälar i bygden som brände hemma och som lät jäsinkarna gå varma. Fram till att Tysklandsvågen svepte in.
Tysklandsvågen?
Ja, att de började ju köpa billigt, typ Jeltsin och vad fan allt det där skit. Så då var det ju, då försvann ju de som brände ju hemma på den tiden. Vet ju själv hur det är. Vi var ju ett gäng.
Vi var ett jättestort gäng. Och det var fest i helg. Hemmafester då såklart.
Jag börjar få en lite bättre bild om hur ungdomarna hade det i Rörvik i mitten på 2000-talet. Ett stort glatt kompisgäng i övre tonåren som diggade bilar, hårdrock och hembränt. Och ytterligare en person som var med i det här stora kompisgänget är Sara. Hon nöjde sig inte med att flytta till en av grannkommunerna, utan hon bor tillfälligtvis på Bali när jag ringer upp henne.
Jag har jobbat, precis som du, i mediebranschen ett ganska bra tag och blev ganska trött på det. Ja, så jag sa upp mig och så drog jag hit. Är du hemma i Rörvik nu alltså?
Precis, vi har varit här sedan i måndags.
Gud, vad spännande.
Ja, verkligen. Jag tycker det är jättemysigt här.
Jag förstår varför Sara skrattar. Det är kanske med viss ironi hon beskriver Rörvik som spännande. Men för mig är det spännande att befinna mig här och försöka gå till botten med de mystiska dödsfallen som drabbat orten. Och att nästan ingen tycks bo kvar här adderar bara till kusligheterna.
Ja, Rörvik är inte riktigt detsamma nu som när jag växte upp där, måste jag ändå säga.
Vadå?
Jag vet inte, har de kvar affären ens?
Ja, det finns en liten mataffär, men pizzerian är stängd, så att det var lite ovanligt dött. Jag trodde ändå det skulle vara någonting öppet.
Ja, precis. Nej, det håller på att avvecklas allting där. Jag vet inte vad som händer. Men när jag var liten, då var det var idylliskt att vara i Rörvik då. Det var fantastiskt. Nu är det lite mer än ett spöksamhälle, tycker jag.
En gång i tiden var det underbart att växa upp i Rörvik, berättar Sara. skolan var bra och skolmaten utsågs till bland den bästa i Sverige. Och det fanns även en båtklubb som ofta ordnade roliga happenings. Men allt det är idag ett minne blott.
Det var någonting som hände när Therese svann där. Så var det som att allting dog typ. Det blev aldrig samma sak.
Händelserna kring Therese försvinnande är ju själva anledningen till att jag ringer. Och det tar inte lång tid innan vi glider in på det ämnet. Sara kände både Therese och hennes lilla syster Helena.
Jag var egentligen ganska ung när Therese försvann. Hon var typ 5 år äldre än oss. Men det funkar ju så i småsamhällen att man umgås trots åldersskillnad och sådär. Så vi började ju hänga med dem ganska tidigt. Typ redan när jag var tonåring. Therese och Helena stod varandra väldigt nära. Och eftersom Helena hade flyttat till Rörvik så efter ett litet tag så började Therese också hänga där. Och det var ju någonstans där i samma veva som hon träffade på någon fest. Och de blev tillsammans efter ett tag.
Therese och hennes syster Helena växte upp i Sävsjö, en bit norr om Rörvik. Men i början av 2000-talet började de allt oftare hänga tillsammans i Rörvik. Och runt år 2002 träffar Therese en kille som vi kan kalla för Oscar. Han tillhör också det här glada festgänget, men är något äldre än Therese. Och han har fast jobb som slaktare och egen bostad i grannkommunen Lammhult. Det dröjer inte länge innan Therese och Oscar blir seriösa med varandra. Och redan i början av år 2004 förlovar de sig. Men förhållandet blir ingen dans på rosor.
Så fort det är alkohol inblandat så blev det alltid drama.
Sara berättar att Therese och pojkvännen Oscar ofta hamnade i luven på varandra. Kanske inte alltid på blodigt allvar, men bråken dök oftast upp på de här hemmafesterna när alkohol var inblandat. Vilket också fler personer från kompisgänget bekräftar.
Det blev ofta ganska mycket drama kring de två. Och då brukade Therese kanske försvinna ett tag. För att inte hon pallade med, för att det skulle börja vara sig självt. Och ibland så blir det lugnt efter det, eller så blir det ännu större bråk.
Så var ju då när hon åkade de gångerna det skedde, man var i närheten. Eller hon blev förbannad på Helena för någon anledning eller något sånt då.
Kompisen Henrik, som också var på de flesta av de här festerna, minns också hur bråkigt det kunde bli mellan det här kärleksparet. Henrik beskriver Therese som en väldigt snäll, glad och omtänksam tjej. Men att hon också hade ett hett temperament.
Min sommen, hon kunde ju bli så jävla förbannad så då rusade hon ju bara iväg och stack hon. När hon blev förbannad, för då liksom åkade inte hon ta i det då, utan då stack hon iväg.
Henrik berättar alltså att om Therese hamnade i en konflikt på till exempel en fest där alkohol var inblandat så kunde hon koka över så till den grad att hon bara stack sin väg. Men hon kom alltid tillbaka.
Jag umgicks ju mest med Helena, det var inte så mycket med Therese. Så sett ju, mer än när vi var på samma ställe då. När det var någon fest eller något annat sånt. Hon hade ju väldigt hög volym, om man uttrycker det. Snällt, alltså hon hördes ju.
Det är just en fest med stora mängder alkohol som allting kretsar kring. Det här handlar om en nyårsfest då året ska bli 2005 och där Therese kommer att försvinna. Skillnaden den här gången är att hon aldrig kommer komma tillbaka vid liv. Det är just den här festen jag vill veta mer om.
Jag har försökt hela dagen idag så här tänka tillbaka och men jag har läst gamla konversationer med kompisar och...
Men det är inte lätt för personerna jag träffar att minnas tillbaka så här långt i tiden. Trots att det är just en nyårsfest i kretsar kring. Och även om saker kommer att hända som gör just denna fest extra minnesvärd. Så är det trots allt 16 år sedan den ägde rum. Och som sagt så flödade det stora mängder alkohol. Sara har försökt väcka minnena till liv genom att gå igenom gamla bilder och konversationer från den här festen. Och från de följande dagarna. Och hon berättar att nyårsfirandet det här året hölls i Rörviks bygdegård. En allmän samlingslokal som är fri att abonnera för olika evenemang och aktiviteter. Och detta hade alltså den 21-åriga Therese och hennes 3-åriga yngre syster Helena gjort. Det är de, tillsammans med kompisen Henrik Larsson, som styr upp det mesta inför firandet. Som först ska inledas med en middag för ett begränsat antal vänner, omkring 20 stycken.
Men vi skulle ha en sittande middag först och de skulle fixa med maten och vi skulle bara ge dem en peng för mat och man skulle ha med sig egen dryck. Så fick man komma till festen och på en utsatt tid. Och då hade de ju dukat upp där och fixat med musik och pyntat lokalen och gjort allting. Ja, men jättebra liksom.
Så middagen hålls för den närmsta kompiskretsen. Bygdegården ligger hyfsat centralt och avstånden är inte så långa i den här lilla orten, så de flesta tar sig dit till fots. Men Therese och Helena tog Helenas bil dit, där de hade så mycket att släpa på. Vid 19-tiden drar middagen igång och stämningen är på topp. Det dricks både öl, vin och sprit och det snapsas till högljudda sånger. Vännerna passar på att njuta av varandras sällskap i några timmar inför att de senare ska öppna upp dörrarna för fler gäster.
Jag tror det var efter 10, för då visste vi att då har vi ätit klart och vi har myst med varandra ett tag och sen så vill vi att festen ska dra igång. Så kring 11 snåret kanske börjar väl människor trilla in.
Det här är ju ingen vanlig kväll. Det är ju trots allt nyårsafton, så kompisars kompisar har också bjudits in. Djungeltrumman har gått och runt 11-tiden börjar det strömma in folk från Rörviks alla grannkommuner. Sävsjö, Vrikstad, Stockeryd och Lammhult.
Jag har inte stenkoll på vilka som kom dit.
Alltså det var ju inga större problem. Det här var ju sådana grejer vi brukade göra tillsammans. Mm.
Ytterligare en person som var på den här festen och som också var inbjuden till den sittande middagen är Jessica. Hon var vid tiden en av Theres närmsta vänner. Jessica har idag, som så många andra, svårt att minnas detaljerna kring kvällen. Men hon minns i alla fall tydligt hur ett stort antal glada nyårsfirare strömmade in under kvällen.
Alltså det var väl mer, jag kan väl personligen tycka att är det någon som känner någon av våra vänner då, så blir det nog lite automatiskt att man faktiskt litar på de personerna som kommer dit.
Så här i efterhand reflekterar Jessica över att det kanske rasslade in lite för många personer. För de går snabbt från att vara 20 personer till upp emot 100 personer. Och det blev omöjligt att hålla koll på vilka som var där.
Men efter det så kom det ju fler och fler folk då som inte alla vi andra känner. Någon känner någon som känner någon.
Just där och då sågs inte den här stora uppslutningen som något negativt, utan snarare tvärtom. Festen var på väg att ta fart.
Alltså det är mycket alkohol, va? Det blir så när man styr upp en fest och folk kommer med hur mycket dricka som helst och ja, vi peppar det helt enkelt.
Det här skulle ju bli en kväll som Rörvik med omnejd sent ska glömma. Och så kommer det också att bli. Men av en helt annan anledning än vad de tänkt sig. Den 21-åriga Therese, en av värdarna för festen, kommer alltså den här natten att försvinna spårlöst. Så det jag vill veta är vad de här vännerna har för sista minnesbilder av Therese från den här festen.
Jag var med Therese inne på toa och vi pratade precis som vi brukar göra om pojkvänner och ja, liksom så här, hur livet är och så.
Vad sa hon då?
Nej, men hon sa väl inte så mycket mer än att ja, men livet funkar. Alltså det är som vanligt. Det är inga större grejer, inga problem eller så.
Vid tolvslaget är vi ute och skjuter raket. Alla är jätteglada.
Sara berättar att stämningen var på topp kring tolvslaget. Inga bråk eller några konstigheter. Den sista minnesbilden hon har av Therese utspelar sig också på toaletten. Omkring en halvtimme efter tolvslaget.
Så går jag och Therese på toaletten och vi fnittrar och vi är fulla liksom. Alltså Sara, jag är så jävla full. Och så rabblar hon upp allting hon har druckit under kvällen. Och jag hör ju att det är ju väldigt mycket. Men hon verkar ändå på väldigt glatt. Men det var sista gången jag såg henne.
Nyårsfirandet fortsätter och klockan är nu runt 2:30 på natten, uppskattningsvis. Jessica minns att hon någonstans här vid något tillfälle hör sig för om att Therese tagit vägen någonstans.
Så fick jag höra av de andra kompisarna och hennes syster då att hon skulle gå hem till Helenas lägenhet. Och det är väl egentligen det sista, alltså, som jag vet om.
Det vet inte jag riktigt vad som hände. För, ja.
Det som står klart är att Therese på ett eller annat sätt har lämnat festen. Tidigare än de flesta av hennes vänner. Therese bodde vid tiden tillsammans med pojkvännen Oskar i hans bostad i Lammhult, som ligger omkring 2 mil söder om Rörvik. Att ta sig ända dit så här sent på natten var aldrig ens ett alternativ. Båda hade tänkt att dricka alkohol och det var planerat att både Therese och Oskar skulle sova i Thereses syster Helenas lägenhet, som bara låg en 10 minuters promenad från bygdegården. men dit skulle de inte ta sig förrän långt senare. Inte riktigt så här tidigt, menar Sara.
Jag tänker att det som måste skett är att de måste börja bråka. För jag tror inte att Therese ville lämna festen tidigare än Helena.
Baserat på att Therese tycktes ha så kul och varit gott mod när Sara mötte henne på toaletten, samt att hon inte tror att Therese ville lämna nyårsfirandet innan hennes syster gjorde det, leder henne till att tro att någonting måste ha hänt. Så som att ett bråk uppstått mellan Therese och pojkvännen Oscar. Det hade ju trots allt skett många gånger tidigare då alkohol var inblandat. Och att det var bråket mellan Therese och Oscar får vi också bekräftat efter samtal med Thereses syster Helena. Som för oss berättar att hon vid 2:30 träffar Therese och Oscar då de är på väg att gå hem. Och de ber om nycklarna till Helenas lägenhet. Vi hör kompisen Sara.
Och jag tror att det var därför Helena valde att ge dem fel nycklar också, för att hon visste att Therese inte ville gå hem.
Beskriv det där med nycklarna, vad som hände där.
Och här sker alltså en intressant detalj som kommer ha viss betydelse. Då systern Helena inte vill att framförallt hennes syster ska gå hem så här tidigt, så ger hon dem medvetet fel nycklar. Helt enkelt för att de då ska få sin promenad, hinna lugna ner sig lite och sedan komma tillbaka och förhoppningsvis vilja fortsätta festen. Men Therese kommer aldrig komma tillbaka för att fortsätta festandet. Utan istället blir det här den sista gången Helena ser sin syster vid liv.
Men det makes sense, för Helena sa hela tiden att det var hennes fel. Men hon ville aldrig berätta varför. Eller så här, och jag tyckte bara att men nu är du dum, det är klart att det inte är ditt fel.
Och det finns också frågetecken kring hur Therese lämnade festen.
Men det jag inte fattade varför Therese skulle lämna bygdegården utan sina kläder och utan sin väska.
Gjorde hon
och
det?
Utan sin mobil. Ja.
Det visar sig att Therese lämnade festen tunt klädd, utan sina ytterkläder och utan sin mobiltelefon. Vi återkommer till det. För det finns en till person som sett Therese den här natten. Hans namn är Jakob.
Tjena!
Jag vet inte om vi kom fram till en tid.
Ja, verkligen!
Hej, Jakob!
Tjena, Nils! Kul att träffas.
Detsamma.
Kul att vi ställde upp.
Jakob var också en av festdeltagarna under det här nyårsfirandet. Och honom möter jag upp utanför bygdegården här i Dörvik, eftersom jag är nyfiken på att själv se hur det ser ut.
Det är inte öppet än nu, va?
Nej.
Nej, man måste hyra.
Ja, precis.
Det är riktigt jävla kallt. Men hur ser vi
här på sommaren istället?
Ja, verkligen.
Ja, men det är en stor lokal.
Ja. Och sen direkt in till höger här så är toaletterna och kapprummet.
Yeah.
Och till vänster ett kök.
Bygdegården, som inte är öppen för besökare när vi är där, ser ut lite som vilken allmän lokal som helst. Jag tänkte tidigare att folk måste ha varit packade som sillar där inne. Men efter att ha kikat in genom fönstren kan jag absolut tänka mig hur omkring 100 ungdomar ändå skulle kunna fått plats där. Det är ganska rymligt, och med stora ytor runt omkring för folk att stå och röka på och skjuta iväg raketer från. Det var nog en riktig dunderfest som utspelade sig här för snart 16 år sedan. Men det har inte Jakob så många minnesbilder kring. Det han däremot minns är vad som hände när han lämnade festen. Någon gång strax innan 3.
Jag går härifrån sen mitt i natten. Tar sällskap med grannen, tjej då ju. Går vi ju denna vägen. Och det jag kommer ihåg mest då, det är när vi träffar dem. Så.
Vilka då?
Therese och...
Det visar sig alltså att när Jakob är på väg hem stöter han på Therese och hennes pojkvän Oscar uppe på en backe. I nära anslutning till systern Helenas lägenhet.
Eller så kan du parkera här nere till höger här nu. Eller?
Jag ber Jakob visa mig exakt var någonstans de träffades.
Den vägen vi åkte nu, det är den vi gick hem. Och sen går vi upp för den kullen där.
Yeah.
Och det är uppe på den kullen där vi träffar dem.
Okej.
Okay. Och Helena bodde ju i de husen här längst bort.
I det här tegelhuset?
Ja, längst bort av alla.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Och platsen Jakob träffade Therese och Oskar på är något intressant. Han träffade dem uppe på en kulle. Men kullen är ändå inte på vägen till Helenas lägenhet, utan på väg bort från lägenheten.
Okej, så de var på väg bort från det?
Ja, de var på väg tillbaka när vi kom.
Okej, så de är på väg ner mot bygdegården igen?
Ja, jag vet inte om det är mot bygdegården, nej. Men de är på väg ner för backen där.
Just det.
Så träffar vi dem uppe på backen. Sen vet jag inte vad de gjorde där uppe vid ditt heller liksom.
Om man nu skulle till Helenas lägenhet så är alltså inte den här backen en naturlig väg att gå på. För den leder inte direkt till lägenheten. Utan antingen bortåt ut mot en större väg som man tar om man till exempel ska åka mot Lammhult. Eller så leder den tillbaka mot bygdegården. De borde alltså redan ha vikt av från den här vägen om de var på väg till Helenas lägenhet. Men där uppe på backen så blir Jakob stoppad av pojkvännen Oskar som frågar om han får låna Jakobs mobiltelefon.
Den får han. Jag antar att det är liksom för att fråga efter skjuts eller något sånt liknande. Och sen efter det så bara tackar han och lämnar tillbaka mobilen och sen går vi vidare.
Jakob minns inte idag om han någonsin vetat vem det var han ringde. För det hade han ju kunnat se i sin samtalslista. Men att Oskar faktiskt ringde ett samtal minns han tydligt. Han minns också att Therese var väldigt tunt klädd och verkade må dåligt.
Det jag kommer ihåg var att hon hade någon kavaj som tjejer lite kortare. Och sen hade hon en spya på kavajen. Så hon mådde ju inte bra. Och det syntes också därför hon hängde på mycket.
Minns du vad för skor Therese hade på sig?
Nej. Det är bara något liksom som har etsat sig fast där med kavajen.
Efter att Jakob fått tillbaka mobilen och gått därifrån vänder han sig om och ser då att Therese och Oskar står kvar där. Han tänker inte mer på det utan går vidare. Just där och då var det här mötet inte vidare anmärkningsvärt.
Det är nog en ganska bra bit att promenera bara planlöst och utan ordentliga kläder.
Mm.
Frågan är vad de skulle göra. Men varför hamnar de uppe på backen då?
Det är ju kanske om de har fått en sån där snilleblick som man kan få på fyllan ibland att vi går hem.
Mm, jag tänkte det.
Vi resonerar om det kan vara så att de tänkt gå hela vägen till Lammhult. Men det känns ganska otänkbart. Det är omkring 2 mil till Lammhult och det skulle Therese aldrig klara av att gå i det skicket hon var i och utan ytterkläder. Så kanske var det just därför Oskar också bad att få låna telefonen. För att ringa en taxi eller någon bekant som kan skjutsa dem till Lammhult. Men så visar det sig heller inte bli. För plötsligt kommer Oskar att dyka upp på festen i bygdegården igen. Fast nu utan Therese i sitt sällskap. Vi hör Sara.
När han kommer tillbaka till bygdegården för att hämta de riktiga nycklarna. Då går Helena och ska hämta dem och ge dem till honom. Men när hon ska ge dem till honom. Då är han borta. Så varför gick han utan nycklarna? Helena var borta kanske 2 minuter. Och var tog han vägen då och varför gick han?
Sara såg inte det här själv utan hörde det från systern Helena. Och vi har också pratat med systern som berättar att det stämmer att Oskar vid 03.30-tiden kom tillbaka och ville ha de rätta nycklarna. Men under tiden Helena går och hämtar de riktiga nycklarna så hinner Oskar försvinna igen. Han lämnar alltså festen igen utan de rätta nycklarna till lägenheten. Men vid den här tiden, den här natten, finns ingen anledning att ana att någonting hänt Therese. Så festen fortsätter. Vi hör kompisen Jessica.
Det är ju klart att tankarna snurrar nu, efteråt.
Hur snurrar de?
Nej, men det är väl lite sådär att var det verkligen så smart att det kom folk utifrån som alla kanske inte känner. Och om det då är, alltså har hänt någonting med någon av dem. Mm.
Jag och Helena gick ju hem till henne den natten eller kvällen. Och kollade på film. Och väntade på hennes mamma. Hon skulle komma.
Vid 4-tiden går Helena hem till lägenheten tillsammans med kompisen Henrik Larsson. Nu är festandet mer eller mindre över. Men någon Therese ser de inte skymten av. Det har dock hänt tidigare att hon av ilska försvunnit iväg ett tag. För att sen alltid komma tillbaka. Därför blir de inte så oroliga.
Vad var känslan då?
Inte någon särskild oro kan jag inte påstå. Therese var ju lite som hon var med. Hon var ju lite tankspridd eller om man ska säga. Och när hon var förbannad då var det ju liksom skygglappar på rätt fan bara. Kan man säga. Så då var det väl inget så. De bråkade ju lite ibland liksom. Eller som alla gör.
Men Therese kommer alltså inte komma tillbaka denna gång. Vid 17:30 kommer Therese och Helenas mamma till lägenheten för att skjutsa Helena hem till sig eftersom det var tänkt att Therese och Oskar skulle sova i Helenas säng. Mamman Annika hinner vara där i omkring 15 minuter då plötsligt Oskar stormar in.
Och då kommer ju in det undrade till oss när vi satt där.
Oskar är mycket upprörd. Både systern Helena och mamman Annika har beskrivit att han hyperventilerar och knappt är kontaktbar. Han är smutsig, lerig och grusig från topp till tå och yrar om att Therese är försvunnen.
Undrar om vi hade sett Therese om vi hade någon aning om vem hon var. Och vi bara, nej, vad fan. Jag har inte en blick. Och ni måste säga till om ni hittar, eller om ni kan hitta henne eller om hon kommer hit eller rör sig eller något. Ja, vi har inte en aning om hon är. Och sen undrade han ut igen.
Systern Helena fick ta Oskar ut i köket för att lugna ner honom något. Och efter det dundrar han alltså ut igen. Efter det tar sig Henrik hem till sig och Helena åker med sin mamma till Sävsjö och sover där istället. Och här börjar spåren och vittnesmålen att tunnas ut. Men under mitt samtal med kompisen Henrik får jag reda på att hans pappa och hans kompisar gjort vissa iakttagelser den här natten.
De var ute och gick med hundarna på natten där, eller hur fan det var med... Då gick de i Liljusbå, tror jag. Och då hade de hittat där uppe. Då hade de sprungit där och frågat om de hade sett Therese då ju. Nej, det hade de ju inte.
Någon gång under den här natten, oklart exakt när, så möter Henriks pappa Oskar i omkring i skogarna längs elljusspåren. Och det här är ju intressant.
Fassan kan ni ju prata med. Han är ju pensionär. Han kan du ringa.
Ja, men gärna.
Det han minns, alltså, för han, alltså, han är ju en av de som så sist den kvällen.
Han vill jag jättegärna
prata. Jag kan ringa till han.
I min strävan att lägga alla pusselbitar på plats och skapa mig en bättre uppfattning om 3 sista timmar i livet så känns Henriks pappa som en person jag måste få prata med. Så Henrik ringer upp honom.
De ska göra en podd angående det här. Det är sånt som du kan lyssna på nätet. De undrar om de får snacka med dig lite. Det är du kom. Jag tänkte det du vet då när du, ni träffar när ni är ute med hunden eller vad fan det var. Ja. Det gör du som du vill. Vill du inte så behöver du inte. Nej. Nej, nej. Ja, nej men då vet jag. Okej, hej. Det kommer ju inte inhända något med det ändå.
Nej, det gick inte. Henriks pappa hade ingen lust att dra upp allt det där igen. Jag kan inte göra annat än att acceptera det. För tillfället.
Nej, men jag frågar i alla fall.
Ja, ja.
Så vittnet Jakob är den näst bästa jag har just nu. Hans iakttagelser av Therese och Oskar uppe på backen på väg bort från Helenas lägenhet tycks vara en av de sista iakttagelserna av Therese vid liv.
Jag minns om det var, hur var stämningen mellan dem?
Det sades ju inte så mycket, utan han frågade liksom, kan jag få låna mobilen? Hon hängde på honom liksom lite stöd sådär. Han var lite trött på att hon hängde mot han, eller vad man säger. Liksom stå själv eller hur man ska säga. Mm. Men inte sådär att någon verkade arga eller någonting på varandra, för att det inte var något sånt.
Det Jakob minns tydligast är att Therese inte var klädd efter vädret. Att hon bara hade en tunn festliknande kavaj på sig och att den var svart. Det var alltså strax innan tre tiden Jakob såg Therese och Oskar tillsammans. Och för att sammanfatta så kommer alltså Oskar tillbaka till festen vid 3:30 tiden för att få rätt nycklar av Helena. Men försvinner igen innan han har fått dem. Sen, mellan 5:30 och 6:00, dyker han upp i Helenas lägenhet igen, smutsig och upprörd över att Therese är försvunnen. Och vad Oskar tar vägen senare är oklart. Vi är alltså redan nu inne på dagen efter, den 1 januari 2005. Vid 11:30-tiden den förmiddagen reagerar systern Helena och mamman Annika på att Therese fortfarande inte har hört av sig. Så de tar bilen tillbaka ner till Rörvik för att se om de är i Helenas lägenhet. Men det är hon inte. I Helenas bil, som står parkerad vid bygdegården, hittar de Therese mobiltelefon i hennes handväska, som är instoppad i ytterligare en väska. De hittar också hennes högklackade festskor där, men hittar inte de gympaskor som Therese tagit sig till festen med. De tycks vara borta, vilket får dem att tro att Therese någon gång måste ha varit där och bytt från festskorna. Men att hon då också skulle ha glömt att ta med mobiltelefonen, som Therese mer eller mindre levde med, känns för systern och mamman som orimligt. De blir förbryllade och oroliga och vid 14-tiden ringer de polisen och anmäler Therese saknad. I samband med det ringer de också runt till alla vänner för att fråga om de sett eller hört något. Vännerna samlas snart hemma i kompisen Henriks föräldrars hus, som kommer att bli en slags samlingsplats för både vänner och poliser. Vi hör Sara.
Jag vet att vi satt dagen efter, så satt ju jag, Helena och Jessica och Erik och Ella tillsammans med polisen och bara skrev ner alla namnen så, på alla gästerna. Så det finns ju dokumenterat vilka som finns, eller vilka som var där i polisrapporter, men jag kan inte minnas idag vilka de är. Inte alla.
Jag förstår. Polisrapporterna får ju vi tyvärr inte ut.
Nej, okej. Okay. Ja, jag fattar.
För att det klassas som att det är fort... Det är det som är lite lurigt, för att polisen har väl...
Men det sista jag har hört är att ärendet är nedlagt för nu. Men om det skulle komma fram nya uppgifter så kan de återuppta fallet igen.
Exakt.
Har jag fattat det
som? Precis, det är så.
Ja, det är så.
Ja.
Och ni gör detta för att släppa en podcast och eventuellt komma vidare med fallet, eller vad...
Ja,
vad
exakt.
Är tanken?
Precis. Det, slutligen kommer det vara polisens uppgift att lösa brottet, om det ligger ett brott bakom. Men vi vill ju samla alla uppgifter på en hög.
Det finns alltså ingen offentlig förundersökning för det här fallet som vi kan begära ut och luta oss mot. Därför kan vi till exempel inte ta del av de vittnesuppgifter som dokumenterades av polisen dagen efter. Ärendet är fortfarande pågående och omgärdas därför av sekretess. Men utredningen har sedan många år tillbaka stannat av. Nya bevis och nya vittnesuppgifter behövs för att polisen ska komma vidare. Så det är därför vi, jag tillsammans med producent John Mork och researchen Johnny Kock, arbetat med att pussla ihop en egen tidslinje kring händelserna. För att se om vi kan komma fram till någonting. För det känns som att det är många frågor som genom åren förblivit obesvarade.
Ja, nej, det är väl ett helt samhälle som vill veta vad som hände egentligen. Tror jag. Utöver alla vi vänner och familj och allt sådär. Så det är klart. Det är faktiskt inte någon som har kontaktat för mig tidigare. Det betyder ändå på att ni gör ju ganska bra research helt enkelt.
Du har lyssnat på den första av 6 delar om fallet Therese. En samproduktion mellan Tall Tale och A Rabbit Hole. Fallet Therese är producerat av mig, Nils Bergman, och av John Mork. Researcher var Johnny Kock, produktionsassistent Albin Håkansson, efterbearbetningsproducent Martin Mork. I nästa del hör vi fortsättningen på sökandet efter den försvunna Therese. Ett sökande som kantas av ytterligare en tragedi.
Vi försökte göra så mycket som möjligt, dra på oss med full styrka direkt, för att sedan var ju den här stormen på ingång också. Stormen Gudrun.
Stormen Gudrun, en av de kraftigaste stormar som uppmätts i Sverige, drar in bara dagar efter att Therese försvann och förstör inte bara möjligheten att hitta henne. Stormen lamslår hela samhället med omnejd.
Vi hade varken el, vatten, vi var instängda, vi kunde inte ta oss någonstans.
Då var det ju trä för kanske 5 miljoner som försvann. Det var ju många som tog livet av sig då.
Och så visste man att, nu då, Therese är borta liksom.
Och när utredningen haltar börjar rykten spridas om vad som hänt Therese.
Och det var ju att han hade malt ner i köttkvarnen på slakteriet.
Rykten som inte slutar spridas efter det att man slutligen hittar henne.
Suddenly he cried, fuck! I asked, what happened? And he ran to me and crying, I think it's a body.
Tack för att ni lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.